I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steering wheel, here.
Det blev ett nytt överlägset race för Max Verstappen på sin hemmabana, bland duvorna, bland bengalerna, i det orangea havet. Zandvoort är färdigt med Max Verstappen som segrare. Återigen flyger fortfarande mot totalsegern. Anna, du var lite skeptisk innan när jag sa att jag gillade Zandvoortbanan. Och så sa du, nja, det kan vara lite tråkigt DRS-race. DRS-tåg. Men du fick nog helt annat den här gången, va?
Ja, verkligen. Återigen så fick vi faktiskt ett race där det hände mycket grejer. Och det blev strategiska beslut som... i det här fallet kan man faktiskt säga att de var avgörande. Vi hade ett par avgörande säkerhetsbilar och de besluten som man tog eller kanske inte tog påverkade ju racets utgång rejält. Och sånt är ju faktiskt intressant, tycker jag. Det ger ju någonting mer än bara racing. Jag är positivt överraskad efter årets tävlingshelg i Nederländerna, måste jag säga.
Mm. Det var fina bilder där. Jag ska säga att min röst är lite basigare. Inte på grund av bakfylla, som förmodligen vissa tror, eftersom att det har hänt förut i den här podden. Men vi gör alltså den här podden tidigt på morgonen, 09.30. Tidigt på morgonen, tänker vissa. Men det är ju tidigt på morgonen för mig, eftersom att på Aftonbladet så jobbar man ju i skift, va? Och mina arbetspass slutar ju alltid 00. Och den här dagen så måste vi spela in tidigt för att jag ska göra 14 hockeyprogram med vår vän Dick Axelsson.
Jag är lite orolig för att din röst inte kommer att hålla i 14 hockeyprogram.
Nej, det kommer bli en jävla massa kacklande. Särskilt med tanke på att dagen börjar med kackelpodd här. Och sen för att få en syl i vädret mot vår hockeyprofil på Sportbladet, Dick Axelsson. Man lär ju få använda rösten också, men den ska väl vakna. Men bara så ni inte tror att det är på grund av någon bakfylla här. Utan jag jobbar sent igår, upp tidigt, jobbar sent ikväll, va? På vår kära nyhetstidning, va?
Mm, det är så man gör. Man jobbar alla möjliga konstiga tider på dygnet.
Ja, men det gillar man ändå. Ett av mina bästa sportbladet minnen var ju Tokyo OS. När det bara var en dvala på kontoret och redaktionen. För att vissa började 04, andra gick hem 04. Vissa mötte man på krogen på vägen till jobbet när man själv skulle dit och börja jobba vid 03. Medan man såg att några andra som hade jobbat på kvällen var på väg liksom ut och var på fest. Då var det riktigt snurrigt i dygnsrytmen. Mm. Det är något jag gillar. Det här är lite tuffare, ska jag säga.
Ja, nej, men just i samband med stora mästerskap, framförallt OS, jag som har gjort några stycken sådana med arbetet. Liksom. Så även om man jobbar på hemmaplan så blir man ju helt... man ställer om dygnet på ett sätt som inte resten av samhället gör. Det har man ju varit...
Man blir skev.
Ja, man blir vansinnigt skev. Alltså, man blir plötsligt kompis liksom, med de som kör ut soporna så där, vid 05. Liksom. Och då är man på väg från jobbet vissa dagar och till jobbet andra. För att tiderna ligger som de ska. Men det är lite av charmen i det här yrket, kan jag också tycka.
Verkligen. Du, såg du duvorna på Zandvoort som chillade så in i helvete bland bilarna?
Alltså, jag tror inte att de insåg vilken risk de befann sig i.
Det tror jag. Jag tror att de hade full, eller inte risk, däremot tror jag att de hade full koll, de här duvorna. Det vi snackar om är ju att det var ju fullt med duvor, såg man på träningen och i kvalet. Men framförallt när det kördes F2, då finns det skitbra bilder på när det kommer ett helt tåg av bilar. Så är det en duva som knallar rätt över banan med bilarna som kör bara någon meter ifrån. Ni vet när man kör vanlig bil så här ute på gatan och man rullar i 30 kanske eller i 20 vid någon övergångsställe, så går det en duva som har full koll på läget och vägrar flytta på sig. Eller man går på gatan bara, att det kommer en duva som går några centimeter från dina fötter. Men den här duvan gjorde det alltså med bilar som kom i 250 knyck. Som bara gick, och så kom bilarna åkandes bara några centimeter från. Och så gick han där och skakade, liksom pickade med huvudet gåendes över.
Ja, det där kan ju få ganska otrygga konsekvenser faktiskt. Om de hamnar på fel ställen i bilarna. De kan ju sugas in i bilarna. Det kan ju få jättekonsekvenser där. Så att det var väl inte helt lämpligt kanske. Men vad ska man göra?
Ja, man kan ju inte säga till duvorna, ursäkta, det här är inte så lämpligt, skulle ni kunna flytta på er en liten stund, sen kan ni komma tillbaka dit och picka. Det måste ju vara något speciellt där på banan som gör att de vill vara där så himla gärna, trots att det körs massa race hela helgen.
Ja, nej, men det är klart att det är så. Vi har ju sett många märkliga djur faktiskt på F1-banan genom åren. Renar, höll jag på att säga. Det är inte alls det. Rådjur har ju varit i Österrike, vet jag, vid något tillfälle. Och sen något sånt här djur som jag inte kan uttala, som Kimi Räikkönen höll på att köra på i, det var i Malaysia eller Singapore, som togs över gatan.
Ett djur som du inte kan uttala? Fan, nej, vad nyfiken man blir på vad det,
ja,
är.
Ja, det där får man nästan göra en googling på. Kimi Räikkönen animal, tror jag.
Utöver duvorna så var ju bengalerna lite av en höjdpunkt för holländska fansen. De ska ha sina, eller ja, bengaler är inte, det är ju rökbengaler, så vi inte får hela den här huliganmaffian på oss som har varit ute och de hade sin tid i rampljuset efter Stockholmsderbyt med snack om passion hit och passion dit. Men även på F1 så är det alltså lite bengalfest som det sulas in på banan.
Ja, det tyckte jag inte riktigt om heller. Jag tycker att håll stämningen där den ska vara, det vill säga på läktaren.
De var ganska tydliga, fansen där i alla fall, att de var enade. För att det fanns bilder då hur man ser hur alla i publiken vänder sig mot den här personen som kastade in. Det kastades in, var det 3-4 stycken under hela träning 3 och kvalet typ. Sådana här orangea rökbengaler. Och då finns det bilder då som fotografer har lyckats ta, där alla i publiken är helt riktade mot en person. Och han slängs ju då ut av mobben, så att säga. Det var ju en annan av snackisarna. Och att det pratades om att om man håller på med sådana där rökbengaler så blir man utslängd av security.
Ja, men det finns på F1 så kan man bli utslängd ganska kvickt alltså, om man inte beter sig.
Och det där orangea röken, det var ju också något som många pratade om. Inte orange rök, men själva tillställningen, att när folk var på väg till träning redan så var det ett orange hav. Och om Verstappen hade många fans förra året så har ju de ökats på, va, efter att han tog världsmästartiteln. Alltså det var ju mania där.
Ja, det känns ju som att, ja, förra året var ju Sandfort inte ens fyllt. Eller halv, de reglerna som gällde i samband med pandemin så såg man ju till att det inte blev utsålda läktare. Men i år så känns det ju som att Max Verstappen har ju haft 3 hemmarejs. Red Bull Ring, Spa och nu så Sandfort. Så att, ja, han har ju verkligen haft en härlig säsong.
Du har hittat vad som hände Kimi Räikkönen. Ska du berätta det själv? Du har skrivit till mig här.
Ja, jag kommer ihåg att det var ju ett race där. Och Kimi, han går över radion och säger: "There's an animal running around, I don't know what it was."
He's called Dave. It's, ja, a groundhog, det, Kimi.
Det är en riktig, riktig klassiker alltså. Sen har väl hänt har det inte varit en räv också, tror jag, på Kanadas GP?
Räven i Kanada.
Ja, det tror jag också har varit. Det här, alltså jag vet faktiskt fortfarande inte vad det är för djur. Det ser groundhog.
Vadå, ska vi köra en liksom live i podden googling här båda två så att vi kan se. Kimi Räikkönen animal. Är det där du säger att man ska söka på? För transparensens skull så låter vi det här ligga kvar när vi googlar. Kimi Räikkönen animal. Ja, nu ser jag den.
Vad är det för något?
Är det inte en utter?
Vad gör den på F1-banan?
Eller? Bäver? Nej men du, vänta,
ett
vänta.
Ett jordsvin
det,
är det.
Nej, groundhog. Det är väl det som kallas murmeldjur.
Ett murmeldjur?
Det är förståeligt att man inte kommer på direkt. Jag tror att det är murmeldjur. Alltså, ja, jag ska söka på murmeldjur. Det är en gnagare. Murmeldjur, ja, det är typ en sån.
Skogsmurmeldjur, ja det är intressant att vi har ett murmeldjur på F1-banan. Men nu får vi faktiskt bli seriösa, känner jag.
Ja, vad kul ändå, djurspecialplattan i mattan här. Om vi ska bli seriösa, då ska vi ju slänga oss in på Zandvoorts GP. Vi kan väl börja i kvalet kanske. Det som är värt att ta med sig därifrån innan vi tar oss i racen. För racet var ju, ja, det finns ju mycket att säga där. Men i kvalet så var det ju så att, som vanligt, Latifi kom sist. Mick Schumacher tog sig vidare till Q3 och var orimligt glad för detta. Tog sin näst bästa startplacering, tror jag, i år. Han har startat som sexa en gång, idag fick han starta, eller ja, Zandvoort fick han starta som åtta. Kevin Magnussen åkte ut i Q1 och det har han bara gjort, det var femte gången i år. Han är ändå liksom, han har ändå kvalat riktigt bra där.
Ja, men det som jag framförallt tyckte var intressant, det är ju den fighten som Charles Leclerc och Max Verstappen bjuder upp till i slutet av Q3. För det kändes ju, alltså, Red Bull hade en väldigt seg fredag. Det kändes inte alls, tyckte jag, som att de var riktigt där. Och vi hade förväntat oss någonting om Ferrari, och det kom ju också. Men sen 17 så lyckas Verstappen i alla fall och tar den där pole position med minsta möjliga marginal.
Mm. Jag har lite statistik på just den där minsta marginalen. Det hade jag tänkt ta i mina småstats, men när vi ändå är där så är det alltså så här att tiden mellan P1 och P2 här i kvalet, 21 tusendelar. Det är den nionde jämnaste tiden mellan P1 och P2 under hela hybrideran. 21 tusendelar mellan pole position och tvåa. Och det är första gången av de här nio då tajtaste tiderna som ingen Mercedes-bil är inkluderad i den här fighten då, så att säga. Det var den tajtaste tiden mellan P1 och P2 under hela den här säsongen.
Mm. Man kan ju konstatera att Charles Leclerc, han gör ju ett litet misstag där i kurva 10, och det är ju det som är skillnaden, för så lite är det.
Ja, och sen så snurrade Sergio Perez så att det var några stycken som inte fick en sista chans. Lite likt som han gjorde i Monaco, va? När han själv hade tagit pole och sen kraschade så att det blev röd flagg och ingen fick köra i mål.
Ja, jag börjar känna lite med Sergio Perez där. Det känns som att han pressar sig själv något så vansinnigt, att han pressar sig över gränsen, för att han blir ju faktiskt inte bara omkörd av sin teamkollega, utan han blir också ifrånåkt, och det där kan ju inte vara lätt, va? Så det känns ju som att då gör han lite såna här småmissar som han egentligen inte alls borde, skulle göra.
Mm, han blir pressad av sig själv.
Ibland så är det rolig.
Lite ler hon där, Anna. Han blir pressad av sig själv. Vi tar oss in på racet sen då, som startades med Max Verstappen längst fram.
Ja, alltså jag tyckte det varit ganska redan i början, så kändes ganska lugnt det där racet. Jag kände liksom jag hängde med rätt bra när jag satt och live-rapporterade. Fingrarna var i bra form, det gick undan, det kändes inte som att det var allt för komplicerat i början. Det var en liten incident där mellan i starten, men ändå så kändes det hur lugnt som helst fram till dess att jag fick fullständigt spel på Ferrari. igen.
Ja, ja. Bara starten där, det var en grej som jag såg nu idag här. Det var en ganska städad start. De flesta startade på soft, men Hamilton startade på medium och man var lite fundersam på okej, hur ska den här strategin utspela sig, särskilt i starten då, kommer de andra ha mycket bättre grepp än honom och så vidare. Men han gjorde ju en skitbra start, Lewis Hamilton, och en del av eftersnacket har ju handlat om Mercedes och Hamilton, men den här starten så har ju han och Carlos Sainz lite kontakt, och då är det en snygg räddning av Hamilton. Och sen har Sainz då dagen efter racet gått ut och sagt att ja, det blev en tuff dag för mig. Vi tappade lite pace på grund av att vi slog ihop med Hamilton där i början. Det gjorde att vi inte kunde vara lika competitive som vi hade hoppats. Det tycker jag känns som en jävla påhitt ursäkt.
Amen.
För nu ska vi komma till Ferrari. Så det är bara, gå loss nu Anna, varsågod.
Ja men tjenare. Visst, det är en liten incident där mellan Sainz och Hamilton, men det är ju inte värre än vanligt. Det man däremot undrar är ju att även om det inte hade hänt, så är det ett jädra problem om man ska försöka köra en F1-bil med tre hjul. För det var ju det som var det stora problemet. Att Ferrari var inte redo när det var dags för Carlos Sainz första däckbyte. Utan de stod där med tre hjul. Så det där stoppet, jag tror att jag tittade, var det liksom 19 sekunder eller någonting som han stod stilla, eller var det 14? Det var i alla fall så lång tid att det kändes som en hel evighet. Och någonstans så tankarna
fattar går... hur det känns för honom när han sitter?
När han sitter i den bilen och väntar. Men alltså, någonstans så bara känner jag, men Ferrari, vad håller ni på med? Är det inte det ena så är det det andra, eller så är det det tredje. Alltså någonstans hitta vad man ska göra. Det strular ju alltid någonstans, och jag börjar fundera över vad är det som är problemet?
Hade det varit något annat team som hade gjort exakt den här grejen, så hade man ju tänkt, satan vad klantigt. Ja, men det händer väl, kan man tänka. Men hur fan kan ni få liksom vara ett team i Formel 1? Hur kan ni tro att man ska ha tre däck framme till ett däckbyte? Men när det händer Ferrari, med tanke på hur deras säsong ser ut, så är det ju så att man måste ju nu ta det ett steg längre och tänka, fan, det är ju något fundamentalt fel där, att det gång på gång ska få fortsätta.
Men grejen är att visst gör förarna misstag. Det gör de, även hos Ferrari. Det gjorde ju det även Carlos Sainz den här helgen. Men det känns ju som att det inte bara förarna som gör misstag, utan det är ju en massa fel som sker runt om i teamet, i själva lagbyggnaden, som egentligen är grunden och det fundamentala för att en förare ska lyckas. Utan lag så är ju Formel 1 och föraren ingenting, för det är de som ska lyfta honom och bära fram honom till att kunna göra det där alldeles lilla extra. Men det saknas ju, eftersom det är, vi tittar ju bara, hur många gånger har vi inte hållit på att radda upp Ferrari-misstag, allt från strategibeslut och jag vet inte var jag ska börja. Jag blir nästan matt och trött.
Jag tänker bara hur det gick till när de ska ut till däckbytet. Okej, nu ska vi byta däck på Sainz här. Tar ni med tre däck eller? Ja, jag har tre däck. Eller, det är tre däck va? Ja, det är tre däck. Vi tar tre däck. Kom igen, nu kör vi. Ställer oss där ute med tre däck. Och sen kommer de och bara, vad fan, det är fyra däck på den här bilen. Hallå, vi måste ha ett fjärde däck. Och då ser man ju då när de kommer på att de saknar ett däck, hur alla bara så här stelnar till, lyfter upp sitt skyddsvisir och bara kollar. Det är ju ingen som är liksom så här hetsig och snabb i rörelserna, eller så pekar och skriker och vrålar, utan alla ställer sig bara med armarna längs med kroppen, vinklar upp visiret och bara, hallå, hallå, hallå.
Kommer det inget däck flygande så här eller?
Vad är det som händer? Istället för att någon så här får total panik och bara vrålar som en dåre, att någon blir vansinnig på varandra. På något sätt som det kanske kan vara i sportsammanhang peppande, när man liksom taggar till och man pushar varandra och man liksom, man är lite aggressiv i sitt kroppsspråk. Men här är det bara så här helt lealöst.
Förlamande, och så lägger man mutterpistolen på ett sånt fantastiskt bra ställe att Perez kör över den också.
Ja, det var ju i exakt samma depåstopp som, där de inte har någon aning om däcket. Då är det på samma sätt då, den som har ansvar eller de då, kanske är två, kanske är en, vad vet jag. Men den eller de då som har ansvar för den här mutterpistolen som ska byta det här fjärde däcket, den har de typ slängt ut på själva depårakan. Är inte så långt riktigt, men den ligger ju alldeles för långt ut. Så när Perez kommer där bakom och har gjort sitt byte, som såklart går på ja, nolltid som vanligt, så ska han köra ut. Och det går ju inte att köra rakt ut, utan han måste ju köra över den där mutterpistolen. Som man då tänker, jaha, det där är ju liksom både fara för mutterpistolen som kan paja, vilket gör att när de kommer med sitt fjärde däck sen, då kanske den där mutterpistolen är paj och de ändå inte kan byta. Eller att det skulle väl kunna gå hål på Peres däck på något sätt, eller skada den bilen.
Ja, nej, men överlag så känns ju som att allt som kan gå fel går fel. Och det är ju inte längre så att det är något man börjar prata om slarv, utan här känns ju som att det är något fundamentalt fel i hela, i lagbygget, i teamet. En för alla, alla för en. Vi jobbar tillsammans. Där behöver ju Ferrari, alltså, att säga att de behöver steppa upp är ju för snällt. De behöver göra någonting radikalt här för att se till att allting funkar. Från minsta lilla gubbe, gumma, dammkorn i fabriken ut till de som ska leverera och köra hem resultaten. För det är ju det som är det fina, tycker jag i alla fall, med Formel 1. Det är ju att det är en lagsport. Det är ju inte bara förarna. De är ju ingenting utan sitt team. Nej, det är dags att slå Guido en signal.
Ja, verkligen. Det hade de behövt där. Huvuden måste rulla, egentligen, i Ferrari, med tanke på att det inte bara är en gång. Alltså, eller två gånger, eller tre gånger. Det är ju verkligen hur många som helst. Sen är det ju en grej till som är i Ferrari depå haveri när det kommer till Sainz. När han kör ut. Vad är det nu? Det är mot slutet där under säkerhetsbilen. Som han kör ut precis framför. Vem är det han kör ut precis framför?
Alonso. Ja,
det är Alonso som tvingas då tvärnita. Då kör han ut för tight och då blir det en unsafe release, heter det, va?
Precis, unsafe release, vilket gör att han får 5 sekunders bestraffning på det och rasar i listan eftersom det är så pass jämnt. Själv hävdar han ju då att han behövde bromsa för han var för nära McLaren. Han bromsade för en mekaniker, för annars hade han behövde i stort sett bromsa för att rädda livet på mekaniken från McLaren. Men jag vet inte.
Det där är lika mycket lugn som att bilen tog skada och gjorde att de tappade pace när han och Hamilton nuddade varandra med en millimeter där i början. Efter hans konstruktion.
Ja, alltså, jag har svårt att, jag har liksom svårt att börja förstå och ta in hur man liksom kan klanta det en det ena. Alltså först det här vänstra bakdäcket då. Vad var det då? 13 sekunder eller någonting? 14 kanske. Så det tog en evighet. Och sen så kommer man till det här depåstoppet då. Och sen så ser man inte till att banan är fri. Det är ju grundläggande att banan ska vara fri. Och sen i efterhand då behöva komma med någon slags lösning eller förklaring som också känns...
Ja, man undrar ju vad de gör. Man undrar ju vad de gör efter det här tredäcksbytet när de då går in. Alltså, det rimliga borde ju vara att de kommer in där och nu bara okej, nu har vi några minuter på oss till Leclerc kommer och byter. Sen måste vi bara gå igenom, vad fan hände? Kom igen så att vi kan göra det bättre till nästa. Det känns ju bara som att hela det där Ferrari-teamet bara går in så här upp, med armarna hängandes längs med kroppen. Så sätter de sig bara och kollar på racet och så bara väntar de på att nästa de ska ut och jobba nästa gång.
Ja, men det känns som det är en snöboll som är i rullning och den rullar liksom inte direkt i positiv riktning utan den rullar med bred fart nerför och det måste de ta tag i.
Sainz får alltså 5 sekunders tillägg för det där, vilket gör att han blir av med position till Sergio Perez, Fernando Alonso och Lando Norris. Kanske i förlängningen att man skulle kunna säga att det var någon av de andra också, men rent faktiskt när de går i mål så är det de tre som får passera honom på grund av de här 5 sekunderna. 1 sekund ifrån att tappa Ocon också för en 9:e plats. 2 sekunder, ja det är väl 1,5 då nästan, för att tappa även Stroll. Så det blev ändå tight där för Sainz och då hade han varit 10 om han hade tappat då 1,5 sekund till.
Ja, alltså Ja, han ramlar ner från plats 5 till plats 8 och det är ju otroligt många viktiga poäng i kampen om konstruktörsmästerskapet. För det som jag kan känna, det är ju att Ferrari behöver ju inte hålla på att titta efter Red Bull längre, utan de måste passa sig, för bakom kommer en silverpil i en otrolig fart och det är inte länge till innan Ferrari, som i början av den här säsongen såg ut som en givet världsmästarteam, får fightas för att hålla en tredje plats i mästerskapet.
Mm. Vi kommer komma till hur många eller hur få poäng som skiljer mellan de där teamen nu, för det börjar ju snart bli där man vill hålla ögonen på för resten av säsongen här nu, hur det går i kampen om andra platsen mellan Ferrari och Mercedes då, för nu börjar det bli tajt och både Russell och Hamilton är där uppe. Nu var det inte riktigt så att det blev någon seger den här gången heller. Men kanske skulle det väl nästan, om min mormors buss hade hjulvingar som de kunde flyga med, så skulle det väl kanske nästan kunna ha blivit så att Mercedes tog sin första seger den här gången, va?
Ja, det var ju faktiskt inte alls långt borta, utan det var ju så att det var lite säkerhetsbilstrassel som kom i lite fel lägen, som gjorde att det blev problem. För Hamilton och Russell och Mercedes valde en liten annan strategi än de andra teamen. De andra startade på soft, de började på medium, vilket gjorde att de kunde hålla ut länge. Och de valde väl också hårda däcksen, för att de skulle, man fundera på, ska de gå på ett depåstopp här och kunna köra till mål? Men de där hårda däcken var ju inte helt bra i början, men ju längre racet gick, ju mindre bränsle det var kvar i bilen, ju bättre de greppar upp, ju bättre blir det. Och Hamilton ligger ju och kör snabbaste varvet där någonstans efter varv 40 och är verkligen, verkligen på gång. Men då får ju Yuki Tsunoda problem.
Ja, och lite av det där eftersnacket har ju kommit att handla om allt det här med Yuki Tsunoda, så vi får väl blanda Alfa Tauri och Mercedes punkten här någon slags körschema, om man får säga så. Jag vill bara säga att när Hamilton då satte sitt snabbaste varv så var det på hårda däck. Han gjorde ju ett byte på varv 29 från medium till hårda och sen 48 då när den där när det blev gul flagg på Tsunoda. Men det börjar ju alltså med att Tsunoda skriker på Tsunoda-sätt över radion efter att han har gjort ett byte. Då vrålar han "Tires are not fitted, tires are not fitted." Och så åker han en sväng där och börjar åka långsamt. Och så hör man då hur teamet kommer tillbaka till honom och säger "Tires are okay, tires are okay." Och då ska han köra vidare. Hur tänker jag bara? Hur kan han vråla att däcken inte sitter på och så säger de att däcken är på och då kör han vidare? Och då visar det sig att när han har stannat sin, liksom börjar köra långsamt där, då har han gjort sig helt klar på att jag kommer behöva stanna här för att däcken inte sitter på liksom. Det här kommer skita sig. Så då har han knäppt upp bältet och behöver åka in i depå igen för att få hjälp med att sätta på det här bältet. Och då sitter han där i sin lilla bil, lite så här, på sin stol med sin extra lilla puffkudde där för att han ska komma upp och se ut över kanten. Och få hjälp då av papporna i Alfa Tauri för att de ska sätta på lilla pojken bältet som han har knäppt upp när bilen har kört. Och så får de inte på det där bältet. Så om Sainz satt länge där när de bara skulle byta tre däck, så får ju Tsunoda sitta ännu längre för att få hjälp med bältet.
Det kändes lite sådär som när mamma hade mindre barn och de satt i barnstol bak och fram. Och man liksom försökte få den här att sitta ordentligt medan de sprattlar med armar och ben. Fast nu sprattlar inte Tsunoda. Men det är trasslet som man håller på med där för att få dem att sitta. Man blir svettigare och svettigare och svettigare. Jag vet inte, det är också en sån här grej som det får ju inte hända. Men det kan hända. Och hade det varit Ferrari som hade gjort den grejen, då hade vi ju huggit huvudet av dem allihopa.
Ja, och med all rätt. Men sen får han ändå köra ut då, efter att de får på det här bältet till slut och lyckas spänna åt det så att han sitter säkert. "Please keep your head against the headrest", säger de väl också liksom i någon slags Liseberg-anda. Och så rullar han ut. Och sen så får han ändå stanna för att det är något fel. För då vrålar han att nej, det är något fel där bak, det är något fel där bak. Och då säger de okej, stop the car, eller vad det nu blir. Och då händer ju den här lilla grejen nu här som har blivit en stor del av efterspelet och ja, vansinnet med Formel 1 då.
Ja, det blir...
jag vet inte vart man ska börja, om man ska börja med det som händer rent strategiskt eller konspirationsteorierna efteråt. Vad tycker
ja, men jag tycker vi kan börja med det som händer rent strategiskt. Det är att Hamilton har ju hårda däck och det har Russell också. Och de går in och då byter till mediumdäck för att få ett lite bättre däck. För man pratade ju om att det, hårda däcken var nästan en sekund långsammare. I alla fall än det mjuka däcket. Så att man försökte göra en förändring där för att vara med i slutet av loppet. Och där, i det läget så kände man ju att nu kan det ju vara så att Mercedes är på gång här. Sen händer ju det som inte får hända, det vill säga att en Ferrari-motor går sönder. Ja. Då har vi gått 56 varv och Valtteri Bottas parkerar på start- och målrakan. Och i det här läget så hjälper han ju inte sin forna teamkollega, utan han skälper ju honom fullständigt.
Ja, först och främst. Så när Tsunoda stannar på det stället han stannar, så blir det ju virtuell säkerhetsbil som tvingar folk till depåstopp. Och sen så blir det ju då en säkerhetsbil när Bottas stannar. Och då är man alltså i ett Abu Dhabi-läge. För att Hamilton är i ledningen då, väl. Nu ska vi se här. Det är en jäkla massa däckbyten att hålla koll på. Han är inte i ledningen då, men han, Hamilton, gick ju alltså in. Nu ska vi se. Nu har jag alla depåstopp här och allas däckval. Tsunoda tvingas ju stanna där och så blir det virtuell säkerhetsbil. Och då ser man då att alla bilar går in och byter däck på varv 48, 47, 48, 48, 47. Mängder av däckbyten där vid 48, 47. Hamilton går då in och byter till mediumdäck. Och Verstappen går in och byter till hårda däck. Och sen så kommer den här säkerhetsbilen då. Även Russell går ju in likt Hamilton på mediumdäck. Och då sen, när Bottas tvingas stanna på varv
56 är det väl?
Om man kollar nu på en bild från då F1 med allas depåstopp, så ser man att alla går in och byter däck på 56 eller varv 57, utom Lewis Hamilton, som har kört till sig en sån passposition som gör att han har Russell bakom sig som ska kunna agera då lite bromskloss för de andra bilarna bakom. Men alla går in på mjuka däck.
Och där går ju alltså Russell också in på mjuka däck. Och det gör ju att den där bromsklossen som Hamilton trodde sig ha, den försvinner ju. Och han är ju mycket, mycket väl medveten om vilken problematik han ställs inför när andra har mjukare däck. Och jag var med på presskjossan där efteråt. Man pratade med Toto Wolff och han förklarade det där, att han, med att han vill ju hellre ta chansen och risken att vinna ett race än att sluta 3-4. Han menar på att vi hade kunnat ta in Lewis i depå och tappa banposition mot Verstappen och få stryk. Vi hade kunnat ta in båda två i depån och få stryk. Men då tyckte de att det var värt att ta risken att ta in George i depå för att se om han då kunde utmana Verstappen.
Och det är ju Russell själv som tar initiativet till det här bytet. När man hör på radion, då vrålar ju han "Let's go for the soft", och så säger de först "Nä, okej, box. Efter att han säger "Let's go for it, let's go for soft", när han går in då och sätter på de där mjuka däcken. Vilket gör i förlängningen då att när säkerhetsbilen släpper sen, så är ju Hamilton före Verstappen och ska sätta pacen då. Och när Hamilton ska dra iväg, så det blir inga problem för Verstappen, för han är ju mjuka däck som han kan, som han har enkelt mycket bättre grepp än Hamilton, så han åker förbi. Och sen blir det ju då kamp mellan Mercedes-bilarna som skulle kunna slutat illa, för det var nära ögat där när Russell körde om Hamilton.
Ja, det var det, men de gillar ju att hålla det tight. Så att, men jag vet inte om jag tyckte att det var så mycket fight, utan jag kände att där kommer Russell att ta. Det var ju, däckvalet gjorde ju verkligen skillnad i det här läget, va? Så att det kändes ganska givet att Russell skulle ta Hamilton där. Hamilton hade ju inte, han hade ju verkligen inte en chans med sina mediumdäck. Och det som var lite, det var lite rörigt där, för jag upptäckte, för jag var, det är ju sådär när man sitter och lajvar, så använder man ju liksom alla sinnen på en gång på något sätt, olika skärmar. Men det som var lite knepigt där, det var att i den officiella grafiken i samband med Russells depåstopp så står det att det är Hamilton, vilket gör att man får känslan av att Hamilton också har varit i depå, fast han inte var det. Och det där gjorde ju att det blev lite rörigt där under en stund.
Ja. Och det ska vi väl säga då till dem nu som sitter här och såg via Play-sändningen, att fan vad Anna och Filip, fan vad ni sitter och svamlar nu. Janne och de sa ju att Hamilton gick in och bytte, men så var det ju inte. Det var ju, de blev ju fintade. För Janne Blomqvist i via Play-sändningen, den eminente Janne Blomqvist, säger ju då att, och Hamilton går in och byter däck också, för att i grafiken så står det ju, man ser att det kommer in en Mercedes-bil, och i grafiken står det att då har de lagat upp en tid på Hamilton hur länge hans depåstopp tar. Men går man tillbaks då och kollar, så är det ju Russells soda fizzy pop färgade turkosröda hjälm som är där, och inte Hamiltons gula HBTQ-regnbågsflagga hjälm som sitter i den där bilen. Och förvirringen blev ju extra mycket i sändningen då, när de då säger, Janne och gänget säger, att Hamilton har varit inne och bytt och satt på mediumdäck, för han rullar ju ut med gula däck då i så fall. Men då är det ju för att han aldrig har gått in och veta om att alla bakom har ju mjuka däck, medan han själv sitter på medium. Och man ser ju då här, de flesta hade ju slut på nya mjuka däck, och alla går in och tar då, i och med att det bara från varv 57 till 72 kvar, alla går in och tar nya använda softs.
Mm. Och Hamilton blir ju väldigt, väldigt förbannad över radion och anser ju att teamet har lurat honom.
Suckat honom.
Ja, sålt honom rejält.
I can't believe you guys fucked me.
Ja, så uttryckte han sig nog.
Vi skulle ju ha det i rubriken, och det var ju svårt då att göra en översättning som man skulle kunna ha rubrik ut på Sportbladet, där man översatte den där rakt av. Vi gjorde inte det. Vi översatte det till att blåste. Ni blåste mig.
Ja, men det fick vi nästan göra. Den andra hade ju inte känts vettig med ren svenska. Om jag skulle översätta den ordagrant. Men det är ju lite faktiskt också det som är charmen med översättning. Att man måste tänka till lite vilka ord man använder, för att det går inte att köra Google Translate.
Nej, jag undrar om de hade föreslagit ni knulla mig. Det tror jag inte riktigt, det kanske hade flyget där heller. Men så kan snacket gå på redaktionsgolvet ibland. Vi inte fan, kan vi väl köra raka översättning? Nej, det är klart vi inte kan. Nej, men det hade varit roligt. Ja, så blev det ju inte.
Nej,
så det var ju liksom både förvirring på banan där och förvirring via Play-sändning. Men det som händer är ju att det är ju ett Abu Dhabi-läge. Hamilton längst fram med mediumdäck, medan alla andra bakom har bättre däck.
Ja, precis så är det. Jag kan förstå Hamiltons frustration i det läget och att han skriker på det sättet som han gör. Men å andra sidan så tror jag faktiskt inte att teamet tar åt sig speciellt mycket. Efteråt var han väldigt noga med att be om ursäkt. Han kom faktiskt inte knappt ens ihåg vad han hade sagt. För det är ju känslor. Han insåg att han och Mercedes var på väg mot den första segern sen i Brasilien förra året. Och det är så nära. Och sen blir blåst på segern i det där läget på det sättet som han blir, så det är klart att det gör ont.
Men han hade ju inte kunnat göra någonting.
Nej.
Det fanns ju liksom ingenting att göra. Han var ju fucked av situationen och inte fucked av sitt team, så att säga. Precis som han var i Abu Dhabi sista racet där. Jag kom på här att under samma gul flagg, och vi snackade om Ferrari-haverier förut, samma gul flagg så kör ju Sainz om Ocon, trots att det klart och tydligt viftas med gula flaggor framför honom. Och det är då han sen kör ut ur depån framför Alonso. Det är under det här gulflagget. Så det var ju mycket som hände just där och då.
Ja, men det känns ju som att Ferrari är ju inte i fas överhuvudtaget. Och det gäller ju även Carlos Sainz i det här läget. Han är ju inte alls där han mentalt ska vara. Och det är väl också en frustration i att man inte når det som man hade hoppats på att kunna nå.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen så kommer vi då till att vi måste nudda vid de här vid efterspelet då, med att Red Bulls teamstrateg Hanna Schmitz, som Verstappen flera gånger i år har gått ut och hyllat som att det är hennes hon är anledningen till att vi tar den här segern idag, när vi tog rätt strategiska beslut här i racet, har han gått ut och sagt flera gånger att jag tillägnar den här segern till henne för att hon har tagit de här besluten. Hon har blivit någon slags scapegoat av Mercedes och Lewis Hamilton fans här, för enligt då den här mobben av konspirationsteoretiker på diverse sociala medier, så var det hennes beslut att ställa Yuki Tsunoda. Det var hon då, enligt alla de här, så går snacket, att det var hon som sa åt Alfa Tauri att ställa Yuki Tsunoda på det stället som han skulle stå, som gjorde att det blev virtuell säkerhetsbil, som gjorde att alla skulle kunna gå in och byta däck. Och sen då i förlängningen att det är hennes fel då att Hamilton hamnar i det här läget. Och det har ju gått så långt att Hamilton har fått gå ut och liksom ta henne i försvar. Där han skriver: vi fattar 100% att allas känslor är liksom är där de är, och att många hade hoppats på att vi skulle ta vår första seger och att vi var väldigt nära, men det är viktigt att vi ska sprida kärlek och empati mot alla som jobbar i paddocken, för att det är viktiga beslut, bla bla bla, om det är från våra team eller om det är från andra team. Men framförallt så måste vi liksom sprida kärlek och empati och inte hot och hat mot speciellt då kvinnorna som jobbar inom Formel 1. Hela det här språket och alla hatkommentarer mot henne, det är ja, vidrigt och bla bla bla. Och så säger den att vi ska absolut inte hålla på sådär.
Nej, men det är klart att det inte är hon som har tagit det beslutet. Det var ju fånigaste jag hört. Hon är ju en otroligt duktig på sitt jobb, och varför i hela världen skulle hon sätta...
Hon är väl bäst typ.
Ja, och varför skulle hon då sätta hela sin och teamets karriär
ja, det är så väldigt lite.
Varför skulle hon riskera allt det för att göra en sån sak? Nej, men det finns inte. Absolut inte. Så att det är bara att hålla. Besviken kan man bli, men man får ändå tänka på hur man uttrycker sig, tycker jag.
Ja, om man bara då ska vara liksom så här realist här och tänka vad de hade att vinna och vad de hade att förlora på då att framkalla det här liksom, ja, att de skulle framkalla den här säkerhetsbilen. Det var att Verstappen var ju i ett läge där han skulle liksom kunna ta en eller två poäng i ett race som han ändå liksom skulle vunnit, med tanke på vilken pace han hade. Skulle de ta en poäng på det I ett mästerskap som han redan i princip är klar, där Red Bull redan är klara som konstruktörsvinnare typ, och på andra sidan då, som du säger, riskera hela sin och kanske då Red Bulls och Alfa Tauris hela säsong och karriär liksom för en sån liten grej. Inte fan om man är i absoluta världstoppen och förmodligen alltså en av de absolut bästa. Inte fan tar man den risken då.
Nej, men alltså, vi pratar ju inte om Flavio Briatore och Singapore-premiären här, alltså, där man gjorde en sån sak.
Nej, men berätta, det där har jag fan inte koll på.
Ja, men vi går tillbaka till Singapore GP 2008. Det är premiär på den här tajta stadsbanan med höga murar. Och vi har ett team då som heter Renault och leds av Flavio Briatore. En av förarna i...
Riktig maffiabossnamn alltså.
Det var han som vann VM-titlet tillsammans med Michael Schumacher i Benetton. Och i teamet kör två förare. Den ena heter Fernando Alonso och den andra heter Nelson Piquet Jr. Och i det här läget, så får jag göra en lång historia kort, så beordrar man alltså Nelson Piquet Jr. att krascha i ett läge där Alonso är den enda som har varit i depå och tagit nya däck. Och för det går inte att köra om på den här banan. Så han får ju då strategiskt ett helt annat utgångsläge och kan vinna racet. Men i slutändan så uppdagas detta. Och Nelson Piquet fick ju lämna teamet. Flavio Briatore stängdes av och även Pat Simmons, om jag inte minns fel, stängdes också av från F1. Och det kostade betydligt mycket mer än vad det smakade. Så att
Wow, vilken, vilken, det där är ju nästan ett backspegeln avsnitt, hela den där incidenten. Otroligt.
Det är alltså i Crashgate. Om man vill googla på det så kan man googla på Crashgate. Och det tog alltså ett år innan man uppdagade allting. Så att det var en väldigt lång, lång process detta. Det var en brasiliansk tv.
Som... Och med dagens radiokommunikation som ändå är öppen och möjlig för alla fans att se, så inte fan skulle väl med det då i backspegeln, så att säga, så vet väl de flesta i paddocken och de som jobbar inom F1 om vad konsekvenserna är av en sån här grej.
Ja, men alla vet ju vad konsekvenserna är, och i det här fallet så är det ju inte överhuvudtaget samma sak. Renault var ju ett team, de vill ju absolut plocka den där, plocka en seger. Max Verstappen, han har ju så många segrar att han liksom skulle kunna fika och ta det lugnt i en hel racehelg och ändå vinna VM-titeln. Så att, nej.
Ja, lite positivare nyheter då. Leclerc tar en pallplats. Det är hans andra bara på de 10 senaste. Han hade ju ingen chans att göra någonting. Russell kom ju före Leclerc där. Han kämpade ändå på. Och sen så, ja, så är det Verstappen igen. Hans första 4 vinster i radstreak, sägs det enligt de ställena jag har kollat statistik. Och en seger till så tangerar han Hamiltons 11 segrar på en säsong.
Mm. Vann han inte 10 i fjol?
Verstappen?
Ja.
Jo. Men då har han ju 10 nu, så då tar han en till nu, så slår han sitt eget rekord och tangerar Hamilton. Så det lutar ju åt att Verstappen kommer gå om Hamiltons 11 segrar på en säsong.
Mm, jo, men jag menar bara att där han är uppe i nu i det antalet segrar som han hade förra året när han faktiskt vann VM-titeln. Men jag tror, om jag inte minns fel, så tror jag faktiskt att Nico Rosberg har fler segrar i rad sett till streak när han vann 2016.
Det kan nog mycket väl stämma. Det kan mycket väl stämma, men det här var i alla fall Verstappens första 4 segrar i rad streak. Det gör således i förarmästerskapet att Verstappen har 310 poäng. Leclerc är fortfarande tvåa, men på samma poäng, eller inte fortfarande tvåa, han gick ju om Perez nu för andra platsen, men de ligger på samma poäng, Leclerc och Perez. Bakom dem är George Russell, Carlos Sainz och sen Lewis Hamilton. Russell har 188 poäng och är alltså inte så himla långt. Han är 13 poäng bakom andra platsen nu, alltså Russell. Så fan, det doftar ändå totalpodium om han fortsätter på samma sätt här nu, Russell. Och sen då i konstruktörsmästerskapet, där är det 511 poäng, Red Bull 1, Ferrari 2, 376. Och nu Mercedes som börjar nosa den där hästen i baken med 346 poäng. Det skiljer alltså 30 poäng de båda emellan nu. Och ska vi då räkna in en Mercedes-seger den här säsongen, så är det ju 25 poäng som de kommer ta. I och med att jag har sagt att de kommer ta en seger någon gång det här året.
Ja, men det kommer att bli en tight fight där. Det tror jag, hela vägen.
Och det ser vi fram emot såklart. Ja, de andra kan vi ju lämna därhän, va, där bakom. Vi kan ju ta och...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Detta plus på det här racet, va?
Vi börjar med en etta på Vettel. Jag tycker att han börjar se lite trött ut. Jag har ju envist hävdat att han minsann kommer att köra hela vägen in, och han har varit med och värvat Alonso till det där teamet och så vidare. Men nu börjar det kännas som att sommarlovet eller pension närmar sig. Ett på honom. Däremot två plus går faktiskt till Alex Albon, för han har nu 12-3 mot Latifi i race-duellen, och han vann mot kollegan för femte gången i rad, och det är inte i något annat team som det är en förare som har ett så total grepp om sin kollega. Så att någonstans känner jag att Latifi kanske vill stanna, men varför i hela friden skulle han få göra det?
Ja, visst, det är två plus till Alex Albon. Jag vill bara höja ett varningens Fernando Alonso-finger här, att det kanske inte är så jävla smickrande ändå, för att Latifi är så jävla rutten. Så det är inte så, det är ingen konst att vara bättre än Latifi. Det vill jag bara säga. Nu får du ta tre plus.
Ja, fast jag tyckte ändå att Alex Albon gjorde en bra insats.
Absolut, två plus, godkänd ju.
Men då kör vi tre plus Fernando Alonso. Enligt egen utsago så körde han nämligen 70 kvalvarv. Han var sexa. Kollegan och Ocon nia, och stallet är nu 24 poäng före McLaren, där Norris återigen är helt ensam.
Ja, jag vill flika in där och säga att Fernando Alonso har tagit poäng 10 raka race. Och när du säger att Norris återigen är helt ensam, så har det dykt upp på Twitter lite små bilder på så här, bara när de följer förarna när de är på väg till racet, hur Daniel Ricciardo hörs säga till Sergio Perez när de så pratar om så här, ja, men vad ska du göra nu, så här, och då hör man då, det är inte tänkt att det här ska gå ut, man hör i en mic-upptagning från hela området där, liksom, som man hör publiken och alla som går och knallar omkring, att han säger då, taking a year off, then maybe come back. Det kanske vi kan lyssna på till och med bara snabbt. Ja, det är ju alltså skitsvårt att höra, men om man lyssnar riktigt noga, jag ska se om jag kan fixa något med ljudet här så att det lite enklare att höra. Taking a year off, come back in 24. Ungefär med det tonfallet säger han. Taking a year off, come back in 24. Vi testar att lyssna igen. Ja, så det kanske talar för att Ricardo kommer ta ett year off. Men det är ju också spekulation. Men det är kul att spekulera. Nu, 4 plus.
George Russell. En andra plats efter ett smart depåstopp. Och när han gått i mål tidigare år så har han ju varit 5, 4 och 3. Och nu kom andra platsen. Är det han som tar Mercedes seger?
Det blir spännande att se. Men segern kommer ju komma.
Du säger det. Jag är nog inne på den också. Men det har vi ju å andra sidan sagt. Jag tror jag sa det redan i början av säsongen också. Att Mercedes kommer ju aldrig tillåta sig själva som team att vara så pass långt efter som de är nu. Utan de kommer ju jaga i kapp. Frågan är inte om utan när. Nu är vi inne på 5 plus. Och det kan ju inte gå till någon annan än Max Verstappen. Alltså han kör ju med ett sånt fantastiskt självförtroende. Och nu har han för de här 4 segrarna i rad. Alltså det finns ingen som kan plocka en andra VM-seger från honom.
Nej. Det gjorde han bra som vanligt, Max Verstappen. Ska han få en liten applåd och en liten snutt av den nederländska nationalsången som vi har fått höra många gånger i år? Ja, det kan han få här. Så.
Motorstopp då? Ja, vad kan jag göra? Jag kan inte säga någonting annat än Ferrari. Det är kaos, kaos, kaos. Är det inte det ena så är det det andra. Alltså, jag saknar snart ord, och det krävs ganska mycket innan jag inte har några ord att säga.
Ja, och det känns ändå, trots att vi har gått igenom och hyvlat av dem så jävla mycket, så känns det som att vi ändå kommer återkomma dit. Ja, till att göra det igen och igen och igen.
Tyvärr.
Ja, då tar vi lite småstats. Den första är att Pierre Gasly, som vi absolut inte har pratat någonting om de senaste racen, med all rätt. Men han har i alla fall nu tangerat Daniel Kvyat med flest race för småtjurarna, 89 stycken. Nu har de lika många. Och i och med att han är kontrakterad längre, men vi inte vet vad som händer, så lutar det åt i alla fall. Kör han ett race till, då blir han småtjurarnas mästerförare någonsin. Nästa småstat är att det var andra året i rad som topp 5 startade exakt likadant när racet började. Alltså startgriden var exakt likadant i topp 5.
Det är lite kul.
Mm, det är ändå lite intressant att det kan bli så. Men precis likadant såg det ut förra året. Nästa småstat är att det här var ett litet mini-jubileum för vännerna George Russell och Lando Norris. För det var deras bådas 75:e GP-start som de gjorde. Det är ju lite, om man brukar räkna i 25 år med jubileum då, så är det 75:e GP-starten för båda. Men det är ju även så att båda fortfarande jagar sin första seger och båda har en andra plats som bäst. De är lite lika där, även fast du Russell är den starka av dem.
Ja, det beror ju också lite på materialet i det här läget.
Såklart. Och den sista lilla småstaten för Sandfort-helgen är att det blev ett pitstopp-rekord den här helgen. För Red Bull gjorde 2,0 när de bytte däck på Sergio Perez. Vilket är det snabbaste här.
Ja, men det snabbaste med den nya förändringen som skedde i fjol. För innan kunde man ju byta betydligt snabbare. Nu får man inte, 2,0 är gränsen. Det är där, det får inte gå snabbare än 2 sekunder.
Nej, vad sjukt då att de hade gjort en hundradel snabbare. Så hade de gjort på en bestraffning då, antagligen, eller?
Nu är det, alltså det sitter ju en gräns där. För att det inte ska vara alltså personliga reaktionstiden kan inte vara snabbare än så. Så att det är väl ändå bra att pricka den då.
Otroligt av dem. Och ändå väntat att det är de som återigen gör rätt i depån. För medan alla andra och framförallt ett team då gör fel. Ska vi damma av en liten mini snabb svensk koll?
Ja, men det får vi ändå göra, för att IndyCar körde i helgen. Där hade ju Marcus Ericsson en fjärde plats och inte alls speciellt många poäng upp till ledningen. Men han hade en tung helg, kvala in som på P18 i Portland och slutade 11. Och det var inte alls det som han hade förväntat sig. Det finns ju naturligtvis fortfarande möjligheter, men eftersom det är väldigt mycket poäng i IndyCar. Men det ser ju svårt ut för Ericsson. Nu måste jag säga. Felix Rosenqvist slutade 10 i det racet. Vad som var glädjande är väl att Linus Lundqvist kommer att vinna Indy Lights nästa helg när man kör sitt
Indy Lights, Linus Lundqvist.
Yes, han kommer att vinna nästa helg när han kör sitt mästerskaps sista race i samband med IndyCars sista race på Laguna Seca.
Det är ju jävligt mäktigt. Vad innebär det för honom då att vinna Indy Lights rent så här historiskt och sportsligt? Vad händer med dem så att säga, supertalangerna?
Alltså många av dem tar sig upp till IndyCar, men för Linus del så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om ekonomin. Han kommer ju få ett bidrag genom att ekonomiskt bidrag, och det räcker ju en del, men det är ju som i alla annan motorsport, det är ju pengarna måste ju in för att du ska få köra. Sen har ju han prestationsmässigt och talangmässigt, Linus, gjort det väldigt, väldigt bra i alla serier som han har kört. Så att talang har ju killen, däremot är ju frågan om pengar.
Mycket bra av Indy Lights Linus Lundqvist. Vi går ut på en svensk snabb nationalsång där. Och sen så är det ju återigen att vi har ett race att blicka fram emot som bara är dagar bort. Det är ju alltid lika härligt när man snackar ner ett race så här. Och när man lyssnar på det på onsdagarna så vet man att det är bara några dagar kvar. Och den här gången så ska det raceas på Legendary Monza. Formula Uno Pirelli Gran Premio d'Italia 2022.
Ja, alltså Monza är ju min favoritbana. Oftast är det folk som frågar mig vad man ska åka i Formel 1, och då svarar jag alltid Monza. Därför att den ligger inne i en slottspark. Man, på racedagen så möts man av folk som vallfärdar till fots in i den där parken. Det är så mycket, det är så många hjältar som har fötts på den banan, och så många legendariska racerförare som har förlorat sina liv på den banan. Så att man får nästan, man får gåshud när man går i. Så ska man se ett race, så skulle jag säga Monza.
Men för det har verkligen historiens vingslag på ett speciellt sätt liksom.
Ja, men absolut. Det är en mycket, mycket spännande bana som har funnits med i Formel 1 sedan 1950. Då vann Nino Farina med Alfa Romeo, fast det var Juan Manuel Fangio som är en av de här stora hjältarna som faktiskt vann 5 VM-titlar. Det var han som hade pole position. Banan är numera 5,7 kilometer lång, nästan 5,6.
5,8 menar du?
Ja, menar precis 5,8. Ja, och siffror va? Det borde ni ha lärt er det här laget. Mm. Nästan 5,8 kilometer lång, 53 varv, kallas för Temple of Speed. Vi har 380 meter till första kurvan. Totalt är det 11 kurvor, 7 till vänster. 7 till höger och 4 till vänster. Det som är intressant är ju hastigheterna på den här banan. Alltså bilarna når hastigheter kring 340 km i timmen utan DRS. Vad ska vi säga mer?
Och det är det som är det som kännetecknar Monza. Att det är en av de här supersnabba banorna ju. Som man pratar om att det är de snabbaste banorna.
Ja, absolut. Vilket
kommer gynna Red Bull?
Det känns väl så, men för Ferrari så är det här otroligt viktigt, för det är ju deras hemmabanan. Efter racet här så brukar ju tifosen, ja, de klättrar ju in på banan. Det är en röd invasion, det är någonting väldigt, väldigt speciellt. Så där är ju ett oerhört viktigt race för Ferrari. Men det som jag kan tycka är lite intressant är att de senaste 2 åren så har det varit lite överraskande vinnare där. För i fjol så vann Daniel Ricciardo. Och han fick ju för till och med vd Zac Brown att tatuera in banan på kroppen året innan.
Det fick man se i Drive to Survive också när det där sker. Men vi ska väl säga också att Daniel Ricciardo vann ju för att Max Verstappen hoppade på Lewis Hamiltons huvud.
Det kan vi absolut säga att det var, men det är fortfarande...
När de i den början, i chikanen där, att de vägrar ge varann plats och där som slutar i då säsongens liksom... klimax på något sätt utöver sista racet, när Max Verstappen landar på Lewis Hamiltons huvud, går ut ur bilen och liksom inte ens kollar, så att är du okej, Hamilton, jag landade på ditt jävla huvud med en bil, utan han bara går därifrån liksom, så pass vansinniga är de på varandra.
Ja, nej, men det var ju ett väldigt 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 speciellt race som där byggdes upp så oerhört mycket runt omkring, och den här spänningen och den här fighten mellan de två förarna som vi levde av hela förra hösten. Tyvärr så är vi inte i närheten av det i år.
Hade det varit Silverstone precis innan?
Silverstone var i juli. Och detta var i september.
Men Silverstone hade hänt i alla fall.
Silverstone hade hänt, men det byggdes ju bara upp till detta liksom. Och det var ju en
just
sån
det, var Silverstone, Ungern, Belgien, Holland och sen Italien. Ja.
Precis. Det är ingen fara. Men så vi hade i alla fall Daniel Ricciardo vann i fjol. Året innan var det Pierre Gasly som vann i en Alfa Tauri. Dessförinnan vann Charles Leclerc 2019 i en Ferrari. Det var en jättegrej när han fick vinna under sitt första år i Ferrari på Monza. Sen tog Hamilton 2 segrar innan dess. Och Hamilton är väl den vid sidan av Michael Schumacher som har flest segrar. Han har 5. Sen får du inte glömma bort Ronnie där också, tycker jag. För han har Ronnie Peterson, den stora svenska föraren på 70-talet, vann faktiskt Monza 3 gånger. Men det var också där som han förlorade sitt liv, därför att han avled efter en startolycka på Monza den 10 september 1978, och han avled den 11 september samma år på sjukhus.
Oj, och det är 11 september på söndag. Nej, det är 11 september på lördag, tror jag. Nej, det är 11 september på söndag. För att då är det ju valdagen, ja.
Precis.
Så, att, oh, wow.
Så även för svenskt vidkommande så har Monza en stark och stor betydelse. Vad kan vi mer säga? Pole positions, flest har Hamilton med 7 stycken. 5 har då Ayrton Senna och Juan Manuel Fangio.
Ja, det har vi att se fram emot på Monza när vi då lämnar Zandvoort i bagaget här och tar oss vidare. Vad ska du göra nu, Anna? Jag ska ju som sagt iväg och träffa Dick Axelsson och spela in 14 hockeyprogram här.
Jag ska ägna mig åt vår hockeyallsvenska bibel som har deadline denna vecka.
Fullt hockeyfokus för plattan i mattan poddduon här. Vad kul ändå.
Ja.
Att vi ska göra typ samma grejer.
Ja, men på olika sätt. Som alltid.
Ja, verkligen. Ni som lyssnar ska såklart hänga med oss även nästa vecka. Och vi är så jävla glada att ni faktiskt lyssnar varje vecka. För att det är ni många som gör. Tack för detta. Och så hörs vi igen snart. Och så ses ni och Anna på hennes motorblogg.
Det räknar jag med. Tack för denna gång.
Hej då!
Hej då!
Steering wheel.